Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Sen var det ju så att spåren var ju väldigt tunga så att det blev väldigt mycket flås i radion. Vilket de tyckte i och för sig var bra. Vid ett tillfälle så sa de åt dem, men nu lyssnar vi bara på Marcus flås här liksom. Säg ingenting utan bara åk. Och då var det som så här flow-radio och jag låg ute så i kanske 10-20 sekunder där de bara lyssnade. Ja, det var kul.
Jaha hörni, återigen varmt välkomna. Den här gången får jag nästan säga varmt välkomna till Vasaloppsspåret. För jag ska hålla låda idag om Vasaloppet. Och inte med vem som helst utan med Marco Sävelinen. Han var åkande reporter för Finlands, Sveriges Radio, Finlands Radio. Och han har åkt också. Och vi ska prata om det. Och det ska bli väldigt kul. Han är en fantastisk person. Och han kommer dela med sig av sin upplevelse ut efter spåret. Så det kommer bli fett kul. Så nu kör vi igång. Återigen, varmt välkomna till Träning och Fika.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Så där hör ni. Nu sitter jag här i min lilla poddstudio och jag har med mig Marco och vi ser, ja, det är inte direkt så vi skulle kunna gå iväg på en bankett, skulle jag säga. Vi ser rätt slitna ut, både du och jag, Marco. Hur är läget? Och varmt välkommen!
Jag tycker du ser snygg ut, Fredrik. Med tanke på vad du gjorde igår. Alltså, jo då.
Ja,
boka banketten direkt, tycker jag. Nej, men jag är lite stel. Det är man ju alltid efter ett Vasalopp. Jag vaknade i natt av att höger vad krampade och fick resa mig upp och trycka ut den och... Och sen har jag liksom haft bortdomnade fingerspetsar. Jag vet inte om det varit kontrollremmen som har strypt någon nerv eller sånt där. Och jag känner ju att handleden är lite svullen. Så att, ja. Men det är ju smällan man får ta. Det är ju så.
Det hör till.
Mm. Helt klart. Hur mår du?
Vi sitter ju alltså. Ja, men jag måste säga att jag är fett sliten, men vi återkommer till det. Okay. Vad heter det, hörru du Marco? Mm. För de som inte känner till dig, kan inte du berätta, du har ju både en podd och en gedigen bakgrund inom radio och ljudproduktion och har en fantastiskt fin radioröst som jag älskar att lyssna på. Kan du inte berätta lite kort vem du är?
Jag har ju blivit känd i Stockholmskretsar som den här profilen som kallar sig för live-rapportören och rapporterar i längdskidor i Stockholm-gruppen med över 34 000 medlemmar och då blir det väldigt uppskattat när jag direkt sänder från Stockholms skidspår och berättar om hur spåren ser ut och hur mycket bilar det är på parkeringen och hur väder och vind påverkar ditt träningspass och då blir det så extremt uppskattat. Alltså det slår allt jag har gjort yrkesmässigt. På några timmar kan jag ha flera tusen visningar på sånt där videoklipp och det är otroligt uppskattat och det är väldigt få haters så att det inspirerar mig att fortsätta och bara rapportera. Men annars är jag som sagt journalist och jobbar på TT i över 20 år som videoredaktör och sen ett halvår tillbaka så är jag nyhetschef på Sveriges Radio finska. Så att jag har tagit tillbaka mina finska rötter och det är jättekul.
Men hörru du, vad är det för förlur egentligen? Berätta lite mer.
Ja, jag bor i Huddinge, jag har 3 tonårsdöttrar, älskar att åka skidor, komma ut i naturen, har en hund som är gärna ute och springer med i Gömmarenskogen som är ett naturreservat med perfekt trailspår. Jag har alltid gillat att röra på mig och det kommer med att jag liksom får utlopp för lite egocentrerade live-rapporter passar mig perfekt.
Du är en ganska duktig skidåkare också.
Jag är inte lika duktig som du, men det rullar på. Det gör det ju. Alltså, det roliga är ju att jag har ju upptäckt längdskidåkning är en sport och motionsform där man faktiskt trots ålder kan bli bättre med åren. För att jag började som 36-åring. Det var en kompis på jobbet som frågade, vi är ju dalmasa, ska vi inte åka Vasaloppet? Ja, jo det kanske vi ska göra, men 9 mil, herregud. Men visst, det där med att han har ju framkortet väl, liksom, du är ju dalkar, du måste ju åka Vasaloppet. Så visst. Så rookie och oerfaren så var det faktiskt liknande förhållanden som igår, fast ännu mer vatten och pöla vid startplats. Så att, jag tog mig igenom då vid 36 års ålder på 11 timmar och jag var ju ledbruten i en vecka efteråt och sa ju aldrig mer. Sen i fjol så åkte jag Vasaloppet på 5 timmar. Så där har du den där utvecklingskurvan att trots att jag är 50 plussare så är jag ju där och gör mina bästa tider nu jämfört med som 36-åring. För innan så hade jag bara åkt skidor i skolåldern typ. Så att jag gillar den där potentiella utvecklingsfasen som finns. Det är så många faktorer som gör att du kan bli bättre i längdskidåkning. Som du inte får till exempel i löpning som är hårt belastande och åldern tar trots allt ut sin rätt. Så att, men det är inte konstigt att det har fastnat för längdskidåkning.
Nej, det är fantastiskt kul, det håller jag med om. Men en dag som denna så är det kanske lite... Jag är inte lika peppad på att åka ett nytt lopp nästa helg om man säger så.
Nej, men så är det ju alltid. Det hör ju till att man svär och tänker sig, nej men det här var ju sista gången, det här gör jag inte igen. Men låt det gå en vecka så får vi ta upp frågan igen.
Ja, hörru du, den här podden heter ju Träning och fika. Och jag brukar prata med mina gäster om kaffe och kaffedrickande och sådär. Men idag sitter både du och jag med lite gråmigt utseende, rufsiga håret och dricker vatten. Vad fan Marco, vad har hänt?
Ja. Jag vet inte, men koffein har ju fått i mig tillräckligt från igår. Alltså det sitter väl fortfarande i kroppen. Och jag kan ju säga att jag dricker inte ens kaffe. Så jag får ju verkligen i mig det där ruset som man är ute efter.
Är ju egentligen öldrickare.
Ja, det är jag. Och det är ju bra som uppladdning med kolhydraterna. Nej, men alltså jag har aldrig tyckt om kaffe. Men jag dricker ju väldigt mycket energidryck istället. Och har uppmärkt det där. Att det är beroendeframkallande på gott och ont, men det ger mig en sån effekt, särskilt på eftermiddagar och särskilt inför träning. Så jag drog en funktionsdryck igår morse och jag behöver det. Kanske lite mentalt, men mest för att jag känner av att det ger mig en extra push, lite mer, ja, lite mer på tårna.
Jag drar alltid en Red Bull i starten.
Mm. Ja, just det. Nu tänkte jag att jag inte fick nämna någon märke, men det här är inte Sveriges Radio. Okay.
Nej, det här är...
Men mellan dig och mig, jag drog en Nocco.
Okej, okay, bra. Okay. jag drar alltid en Red Bull på startgärdet där nere. Ja, så det är det sista jag gör.
Ja.
Och sen känner jag mig stark som fan. Och så flyger jag upp för första backen.
Ja.
Hörru du, jag tänkte helt enkelt att vi skulle ta och bege oss in i Vasaloppsträsket nu. Och får du berätta lite grann om ditt Vasalopp, ska jag berätta lite grann om mitt. Sen har jag en hel del kuriosa och fakta som vi ska dra igenom också, tänkte jag. Så då kör vi in i nästa fas mot, Evertsberg får vi säga.
Mm, vi kör. Staka på.
Ja du Marco. Du hade ett väldigt annorlunda Vasalopp. Det var inga 5 timmar för dig, för du åkte runt och snackade hela tiden. Berätta, hur var det?
Jag visste innan att jag såklart skulle göra ett annorlunda Vasalopp. Att jag skulle försöka uppleva loppet på ett annat sätt, i och med att jag skulle vara flygande reporter åt Sveriges Radio och Radiosporten. Så att... jag försökte liksom insupa atmosfären på ett annat sätt. Lyfta blicken lite grann, se mig omkring och snacka mer med folk och sådär. Så att det började ju bra. Sen var det ju så att spåren var ju väldigt tunga, så att det blev väldigt mycket flås i radion. Vilket de tyckte i och för sig var bra. Vid ett tillfälle så sa de åt dem, men nu lyssnar vi bara på Marcus flås här liksom. Säg ingenting, utan bara åk. Och då var det som typ en sån här flow-radio. Och jag låg ute så i kanske 10-20 sekunder där de bara lyssnade. Ja, det var kul.
Men du, när du åkte runt så där, pratade du finska då?
Nej, jag gjorde vissa live-klipp till sociala medier. Sveriges Radios finskas sociala Instagram-konto och så. Men nej, och jag pratade inte med andra... Jag råkade inte på någon. Jo, men jag passerades av Kai Rung, en Piteå-kille, ja, som alltid åker omkring i landslagsdräkt och dessutom driver en bra podden Smala skidor, med all respekt, Fredrik.
Ja, men Kai har varit med i CC1000 i många år, så jag har ju lärt han åka skidor.
Ja, men då så. Ja, det ser, det är en liten värld.
Ja, han är CC1000. Ja, det är en liten värld. Jag älskar Kai.
Ja, men han är underbar. Och han drog iväg, och han har ju berättat för oss i ett inslag på Radio Finska att han får en extra boost och mycket hejarop på grund av den här landslagsdräkten, och folk tror att han är en landslagsåkare, så att han drog mig rätt tidigt. Jag tror det var uppe på myrarna där så morsan. Han kom bakifrån och bara drog förbi mig. Så att, han såg stark ut.
Men vad hade du för utrustning då för att kunna sända?
Jag hade en liten rygga. Nu ska man ju gärna ta i att den vägde 12 kilo. Men jag tror att den vägde typ 5-6 kilo kanske. Men säg en vanlig ryggsäck med rem över midjan och över bröstet. Och sen hade jag liksom en liten manik på framsidan där jag kunde slå av och på micken hela tiden. För de ville ju inte höra mitt flås hela tiden i teknikerrummet. Nej. Såklart. Och sen hade jag då headset med en mick med puffskydd som stack fram. Så att jag kan säga att jag hade väldigt trevligt i spåren, för jag satt och lyssnade på Radiosportens sändning hela tiden i lurarna. Och det är en fantastisk produktion även under Vasaloppet. Alltså vi vet ju att Radiosporten levererar när det hockeykvällar och sånt där, och de hoppar från ena arenan till den andra. Men vilken Vasaloppssändning! Jag var superimponerad och så stolt för att jag fick vara delaktig i deras sändning. För att den liksom gjorde att jag kunde staka på där, och trots misären, eller vad vi ska kalla det var ju rätt tungt, så var jag någonstans bortkollrad från det. Jag liksom bara stakade på ändå.
Men du stakade hela Vasaloppet?
Ja, jag körde med blanka skidor och stakade, så att det gick bra. Ibland kom man åt den här knappen med staven eller så där, slog på den, och då var det någon i kontrollrummet som slå av micken. Men annars
gick det bra. De hade koll på det.
Ja, jo då. De hade koll. Så fort jag slog på micken så hör ju kontrollrummet mig och hör vilka jag pratar med och var jag befinner mig. Så att det De vill ju
Men
inte
du,
höra det.
din analys av det här med att åka och staka jämfört med och diagonala. Jag kan ju tycka att i år så kändes det som det var fler som hade fäste.
Ja, jag
Jag
tror att
tyckte jag hade
de.
folk överallt runt omkring mig.
Ja, jag tror att de som liksom är, vad ska vi kalla det, gränslandet eller de som kanske är safer eller har på fäste. För att jag tycker mig att jag brukar, jag stod i startlinje 3, att jag brukar omges av fler stakare. Och säga att det hade varit som i fjol då det var mycket hårdare och bättre och kallare så upplevde jag inte att det var så att jag dels omåkte eller såg folk diagonala. Så att det kan ha varit att några har tänkt med tanke på det här underlaget att det kanske är bäst att dra till med klister ändå.
Ja, alltså massa mer än vad jag brukar se. I vanliga fall så är det nästan bara norrmän som åker runt med fäste, men i år tyckte jag att det var många som hade fäste. Alltså.
Men
Nu
också
ska vi
blanka.
ta oss...
Du körde också blanka
Ja,
fäste.
absolut. Absolut. Det var länge sedan jag hade något fäste på skidorna, vill jag säga. Men du, ska vi ta lite fakta här om Vasaloppet? Det är några saker som sticker ut i år. Förutom att det var ett 100-årsjubileum så får man säga, du är ju dalakille, dalslänning, eller vad kallar man det för?
Dalmas, jag brukar kalla mig exilmas eftersom jag har bott i Stockholm nu visar det sig mer än jag har bott i Dalarna och det svider lite i mitt dalahjärta.
Men då är det så här att alla svenska län, 21 stycken, var representerade 2024 i Vasaloppet såklart. Men Stockholm hade 2610 åkare. Västra Götaland hade 2006 åkare. Och Dalarna hade 781 åkare.
Ja, det är för dåligt.
Ja, och vet du vad som är lite mer intressant? Att Skåne hade 634 åkare. Alltså 100 åkare mindre än Dalarna. Skåningarna kommer starkt. Det är
Ja,
helt intressant.
märkligt. Ja, vad ska man analysera av det där? Alltså, vi vet ju att det är Stockholmsregionen alltid har bidragit med massa åkare i Vasaloppet. Det är ju sen gammalt. Men Skåne, ja. Jag såg också att det var väldigt mycket från Danmark som åker. Och det har varit
Ja, vad kul att du
senare
tar
år.
det. Ja, det var ju då av 15 800 åkare så var det nästan 5 000 av dem som var internationella åkare. Och det är lite kul. Och den största nationen då, det var 52 olika nationer representerade, vilket är jävligt mycket faktiskt. Men Norge är störst med 948 åkare. Tjeckien kommer tvåa med 769 åkare. Och sen kommer kära Finland, 675 åkare. Där har du topp tre. Ja, så med så.
Men vad tror du om Tjeckien? Alltså, visst var väl loppet där inställt, men det kan väl inte ha påverkat det, att det blev så många tjecker? Eller?
Jizerska var ju inställt på grund av snöbrist, så förmodligen så finns det en spillover där. Men jag är väldigt förvånad att det är så mycket tjecker. Men det var tjecker i hela, alltså ut efter hela spåret. Alltså de har ju så roliga dräkter, de är ju gula och knallgröna och de liksom, men duktiga skidåkare och väldigt, väldigt många. Så att ja, jag tror att det blir roligt igen på Jizerska.
Ja, det måste ju ha haft den effekten, tänker jag.
Men jag kan tycka att det mest roliga faktiskt, som jag tycker har saknats väldigt, väldigt länge i Vasaloppet, det är ju att det var mer tjejer. Det var nästan 21% tjejer i år. Och det var den högsta andelen någonsin. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt. Och jag vet att de har jobbat rätt hårt på Vasaloppet för att få till det. Jag har pratat med dem flera gånger gällande hur man ska göra för att få dit fler kvinnor. Och jag är så här, även fast det är fler kvinnor så är jag fortfarande ganska förvånad. För att det är ju inte så trevligt på många håll och kanter. I år var det ju, alltså det var ju så geggigt. Det är så mycket folk. Det är så äckliga bajamajor. Det är så lite myspys. Och ändå är det 21% tjejer, vilket jag tycker är fantastiskt.
Jag vill gärna lyfta upp den här lobbygruppen, Vasan för Margit, som också tror jag bidragit mycket. Vi på Radiosporten intervjuar ju dem till exempel. Och de har ju verkligen fått fram sin sak, tycker jag, i några år nu. Och säkert bidragande till att de blivit fler tjejer som åker Vasaloppet, det tror jag.
Och den där Margit var ju första kvinna som åkte Vasaloppet.
Ja, precis. Hade startnummer 103 och de har ju snyggt återgett startnumret på sina dekaler och i sin, vad ska vi kalla, lobbyverksamhet. Så att även jag har klistrat fast de där på pjäxorna. Basen för Margit är en väldigt driven grupp kvinnor som behövs. Och jag tror att de har fått genomslag för sin sak. Det tror jag verkligen.
Ja, 5% och mest andel någonsin. Det talar sig tydliga språk. Och jag kan tycka så här. En stor fördel med det är att det blir trevligare i spåret. Alltså attityden, upplägget innan, efteråt. Allting blir inte så jävla gubbigt analt startled 1 liksom.
Mm. Ja, det tror jag också.
Så att det är så rätt och jag tycker att det är så kul och att det blir. Däremot kan man ju diskutera det här och någonstans vara lite, tycka att det är lite kul med Vasaloppet som fyller 100 år. Utifrån det här att de då kommer in i en liten annorlunda klubb med tävlingar som har genomförts i över 100 år. Och det finns ju ett par coola tävlingar som de då är i samma klubb som. Men Giro d'Italia till exempel, Tour de France, Wimbledon, Kentucky Derby, Stanley Cup. Mm. Så att de har ju ändå på något sätt levererat en ståndmässig tävling. Och det jag tycker är intressant om man jämför med de här andra tävlingarna, det är faktiskt att Vasaloppet är ett av de få sådana här stora evenemang där vem som helst får vara med. Mm. Som har hållit på så pass länge.
Absolut.
Så det är lite intressant tycker jag. Sen kan man också fundera på en annan sak i samband med det här som kanske är lite mer deprimerande. Det är att det återigen vinns av massa normer. Jag tittade på startlistan de senaste 10 åren. Och då är det 9 normen. Och sen då Emil Persson som vann förra året.
Ja, och vad ska vi göra åt det här? Vi måste sätta stopp för det. Hoppet ligger på Alvar. Helt klart.
Ja, nu har ju de ju också gjort om anmälningsgränsen. De tvingades Vasaloppet och ta in yngre åkare.
Ja.
Så ja, vi rättade vi in oss leden. Törsten för segrar och framgång var större än reglerna.
Ja. Nej, jag vet inte hur man ska hindra norska fram. Alltså det poppar ju upp normen hela tiden. Det är bara att titta i travdåkningen också. Alltså, det är otroligt. Vilken skidnation alltså. Helt makalöst.
Men jag ska berätta en sak. Jag har varit ju inbjuden, och det här får man ju knappt säga här uppe, men nu är min podd, jag får säga vad jag vill. Men jag har varit inbjuden av Bosen här för några år sedan, för att Bosen ville ha med några experter som funderade kring vad man skulle göra för att lyfta Bosen. Och då fick jag läsa lite olika rapporter först, och sen så hade vi en sån här runda bordet diskussioner. Och då kan man ju konstatera att i Norge så har de ju gjort den här satsningen för, ja, det var väl 15 år sedan nu med OL-toppen och hela den här, de satte ett sånt här nationellt centrum för utveckling och lite satsning. Och vi i Sverige har gått åt andra hållet. Vi har ju spritt ut våra centrum. Vi har hockey på ett ställe och vi har friidrott på ett annat ställe och vi har löpning på ett tredje ställe. Vilket då naturligtvis gör att vi sprider ut våra resurser och Bosen undrar då liksom, vad ska vi göra? Jag sa liksom att nej, men för att vi ska bli bättre så behöver vi ha mycket människor på samma ställe. Många människor som kan saker, allt ifrån psykologer till naprapater till experter inom olika områden, men också alla atleter. Men jag kan säga att det, för mig är det en tydlig framgångsfaktor för Norge att de har gjort den här tydliga satsningen och sätter ihop alla människor på samma ställe.
Mm. Ja, det låter ju som en sund idé. Jag tycker att man skulle slå ett slag för att utnyttja Stockholmsregionen och bygga en skidtunnel och kanske få igång lite nya ungdomar som intresserar sig för skidåkning och ge dem förutsättningarna. Förutom alla oss motionärer som kommer barrikadera den här skidtunneln i Stockholm, men det är ju märkligt att vi inte har det. Det är otroligt märkligt.
Det är väldigt märkligt. Men den där diskussionen är ju så lång och så infekterad och så konstig så jag orkar inte ens ta oss dit.
Nej.
Vad heter det? Jag kan tycka en annan sak är lite rolig. Och nu är ju både du och jag stora Vasaloppsfans. Men nu ska du föra på någonting. Jag har tagit reda på hur, om man jämför skidåkningen. Nu har jag ändå Ski Classics vuxit och det är bra produktioner och så här. Och så tittar man då, jag tog mig in och tittade på vad är det man får när man vinner Vasaloppet? Mm. Och så jämför man då med de här stora sporterna. Ändå är skidåkning en stor sport i Sverige och i Norden och sådär. Då ska jag läsa vad det står. Första priset för både herr och dam är en guldmedalj en grön krans av salasblad, en jättestor röd dalahäst och en segercheck på 100 000. Den största summan hittills. Dessutom, och det här nu börjar vi roligt på riktigt, dessutom mottar segrarna sponsorernas hederspris. De är en gjuten skeppsklocka i mässing som i år delas ut av Ahlsell. Herrsegraren får även kranskullarnas hederspris. En kudde vävd i rosengång med broderad text. Och kransvasarnas hederspris delas ut på Tjejvasan. Damsegrarna får ett par tvåändstickade vantar med Vasaloppet 2024 instickat från Mora hemslöjd. Alltså på riktigt. Det här är så roligt så jag dör.
Ja, jo, du kanske raljerar lite, men det är någonstans lite gulligt också. Alltså det här är ju Dalarna i ett nötskal. Alltså en stor dalahäst, de är ju dyra och det är ju ett hantverk och det där andra också. Men jag hör dig helt klart. Det är lite märkligt och kanske inte så lockande att du står där i Eldris och nu ska jag vinna de här fina priserna som väntar i Mora.
Eller på vantar.
Ja, precis.
På vantar.
Nu jävla stakar vi på. Nej.
Det är en jävla parodi för fan. Ja. Man kan ju inte säga till någon att satsa på att bli skidåkare med den här prispengarna liksom.
Nej det är inte. Men visst är det ändå en liten charm i det hela. Men då skulle det vara en kombo av lite mer internationell karaktär tycker jag. Och särskilt när Vasaloppet har den här särställningen i skidvärlden som man har. Så tycker jag ändå det ska vara lite Formel 1-känsla. Inte liksom Fiat här eller vad man nu ska jämföra med.
Här har du en keps för stappen.
Ja, nej, det är märkligt. Men du, apropå pengar där. Jag läste att om man vinner Grand Slam, de här fyra stora långloppen, så får du 1 miljon. Och det har ingen gjort hittills vad jag har förstått i långloppshistorien.
Nej, men jag tycker att Ski Classics lyfter ju det här. Och jag kommer aldrig glömma att när jag tittade på svenska skidåkers intjänade pengar för 3 år sedan, då var ju Britta Nogren den som hade tagit hem mest prispengar i samband med att hon hade vunnit Ski Classics-tävlingar ute i Europa. Och så det är ju ändå ganska hoppfullt att det finns en möjlighet för åkare att kunna leva som skidåkare även på långloppscupen. Men det blir lite fånigt på något sätt när man läser den här elitsatsnings och man får ett par vantar. Liksom. Mm.
Men om du fick välja, vad skulle du slänga in där då, liksom? För att liksom öka pondusen?
Men till Vasaloppet, jag tror att det, för det första så ska det inte stå 100 000 kronor. 100 000 kronor idag, även om det är den största segerchecken någonsin. Alltså det är liksom nästan inga pengar, det blir ju ingenting. Och då ska de sen dessutom då betala skatt på det. Så de får ut kanske 65 000 eller så där från det där. Och liksom, det blir ju liksom ingenting. Sen ska man veta, och det hävdar ju Vasaloppet med bestämdhet, att de här 100 000 kronorna är värda 1 miljon i marknadsvärde för den personen som vinner Vasaloppet. Men jag vet inte. Jag kan i alla fall åt andra håll kan man säga så här. Det var ganska kul, den här Gösta, det har väl alla sett i hela Sverige, den här Gösta som drog sitt 61:a Vasalopp och hade trillat och slagit sig blodig och kommer i mål. Liksom. Och då tänker man ju också som skidåkare och Vasalopp fantastiskt att det finns helt andra värden i det här som är väldigt viktiga också, inte bara pengarna. Så det kan jag tycka. Men sen så måste jag säga så här, jag har ju, det här är ju en reflektion som jag gör. Det finns ju en kille som heter Henrik Eriksson som vann Vasaloppet 2021. Han var den mest otippade vinnaren och är världens finaste person. Jag älskar honom. Han är med i CC 1000. Jag hänger jättemycket med honom varje vinter. Han är så härlig och fin och han har vunnit Vasaloppet. Och han är superduktig skidåkare och tränar som bara den. Och så när jag träffar honom, då är han så här supertaggad för Vasaloppet. Han tränar jättemycket och han har vunnit Vasaloppet. Så för mig är han liksom en ikon och en hjälte. Men han är så taggad på Vasaloppet så att han liksom står i startled 1 nu. Och jag vet inte om han gjorde det, men han hade seriösa planer på att sova i startledet för att komma först i startled 1.
Ja.
Och då, där någonstans så trillar liksom Vasaloppspoletten ner åt ena hållet, att Ja, men det är ett liv för väldigt många människor som påverkar deras liv på väldigt många sätt. Även mitt såklart. Men jag kan också tycka att det är lite sorgligt att han som före detta Vasaloppsvinnare, Moras son, ska behöva sova på en tältsäng i startfållan till led 1. Det är nästan lite sorgligt.
Ja, faktiskt. Men ja, återigen, det finns nog skärm över det hela också, att den skiljer sig kanske från, jag ska inte säga andra skidlopp, men andra tävlingar av rang som har den här statusen ändå, att det är ändå lite folkligt på något vis, att det är lite enkelt, vinner stickade saker och ja, det finns någonting över det, tycker jag, det enkla.
Absolut, absolut. Marco, nu ska vi ta oss in i våra lopp. Där ser jag fram emot att höra hur du verkligen hade det. Ja, om man nu ska då jämföra din skidupplevelse i spåret nu. Nu hade du i och för sig då en hörlur och en mikrofon och en liten ryggsäck. Men du körde ju på ändå, du kunde ju staka och så här. Hur tycker du att det var?
Ja, alltså jag kände av ryggsäcken lite grann. Jag kände att det tog lite i ryggslutet ett tag och att jag hade lite anspänning eller värk, vet jag inte hur man ska kalla det. Men det tryckte lite på slutet. Men jag tyckte att det hindrade inte mig i min stakåkning. Så, det gjorde det inte. Sen så skulle man ju liksom lyfta blicken och prata med folk och sådär. Så att det försökte jag ju ändå. Så att,
var folk trevliga då?
Ja, absolut. Jo, men och det var väldigt många som ropade hejarop på vägen. För jag hade en väst som det inte stod något nummer på, utan det stod Radiosporten på det. Så att det var väl synligt att här kommer Radiosportens åkande reporter. Och sen var det i och för sig någon som frågade, är det du som är hockeykillen? Nej, för Per Svartvaret var ju den andra åkande reporten lite längre bak.
Han hade det jobbigt tydligen.
Han hade extremt jobbigt. Du skulle se honom igår när han kom hem efter 12 timmar i spåren. Oj, han hade svårt att gå ner för trappen här. Det är ändå en gammal ärrad hockeykille. Visserligen var det 13 år sedan han slutade med hockey, men ändå. Han var väldigt tagen av det här. Nej, men sen själva loppet, alltså jag märkte ju att det var det vanliga, du vet, i första backen och hänga på stavarna om man har blanka skidor, att det var extremt jobbigt i år, tyckte jag. För att det är ju svårt att spreta ut skidorna i det här saxsteget, för att det finns ju inte det utrymmet. Man måste ju verkligen hänga på stavarna. Nej. Och det tyckte jag tog väldigt hårt på mig i första backen, och jag var tvungen halvvägs upp och leta mig ut till höger och bara pusta ut lite, för att jag gick upp i maxpuls.
Vad hade du för tid upp
till toppen? Oj, det har inte jag kollat, men det var inte någon av mina bättre tider. Och om det berodde på ryggsäcken eller någonting vet jag inte, men jag var tvungen att ta ner pulsen där lite grann och sen kämpa mig upp. Och det är alltså befriande när man kommer över krönet på högsta punkten och man faktiskt får resa sig upp lite ordentligt och åka på myrarna. Det är en skön upplevelse.
Vet du vad som hände när jag kom upp till toppen?
Nej.
Oh, jag körde ganska bra. Jag körde på 20 minuter lite plus upp till toppen. Och då är det precis som du brukar säga, att man liksom ska, då börjar ju loppet liksom lite grann. Då ska man ju få kunna åka och det går ner för det. Men då försvann ju alla. Så mina skidor stod helt still. Så fan, jag kunde, där slutade loppet för mig. Sen därifrån var det bara kriget.
Men vad, det var helt, då försvann? Alltså,
helt vidrigt.
Du hade sämre skidor?
Nej, men skidor stod still. Fattar inte. Jag har varit ifrånåkt i alla backar och även på plats. Jag fick slita. Jag tror inte jag åkt så här. Jag har inte slitit så här mycket någonsin. Så att, det var det värsta hittills. Det var min sämsta tid på 15 år tror jag till Smågan. 47,5 minut. Så det är mina skidor slog till. Och då blir det också lite jobbigt, för att man blir så negativ i sig själv. Man åker runt och tycker att livet suger.
Ja, jo, det är det.
Vad hade du upp?
Jag tittar på högsta punkten, hade 33 minuter. Och jag har inte tittat tillbaka till vad jag hade i fjol till exempel. Sen i Smågan var jag på 1,03 var jag i Smågan.
Så att, ja, där var jag på 47.
Ja, precis. Så att,
ja. Men du, vad stod du i startledet då? Stod du till vänster eller höger?
Jag stod faktiskt mitt i. Jag tänkte ju att jag ska vara åkande reporter så ska det vara mitt i massan. Så att jag ställde mig mitt på mitt plan. Och
ja, hur gick det då?
Ja, men som sagt, i första backen fastnar man ju hur som helst. Oavsett om du väljer höger eller vänster. Så att, nej, men där fick jag ju kämpa för att liksom hänga på stavarna. Och jag såg någon tjomme som tog av sig ena skidan. Får man göra det? Och liksom för att få fäste. Alltså han stod med pjäxan i backen och liksom tog ett steg i taget. Och kunde därmed vila armarna. Men det kan inte vara tillåtet.
Vila?
Ja, men istället för att slippa hänga på armarna.
Det är tveksamt.
Ja, jag också. Jag ville inte ta upp det sen. Jag ville inte hänga ut någon så här. Men vi hade ju Rolf Hammar med sen. Jag tänkte om jag skulle skicka över den frågan till honom. Men sen följde bara bort. Men jag blev lite irriterad. Liksom. Tänk om alla skulle göra så där. Det blir ju parodiskt. Alla stappar upp. Så att jag tror inte att det är enligt reglementet.
Jag tror inte man får ta av sig skidan så där.
Nej. Nej, det var det jag såg.
Men du, apropå skidor, det var rätt svårt att välja skidor i år tycker jag. Med mycket funderingar och valla grejer och sånt där. Och hitta ett par skidor som gick snabbt i värmen.
Mm. Ja, jag hade ju ny stenslipade och lite mer värmevallade skidor. Så mina skidor var jättebra kan jag säga. Hela vägen. Så där kan jag inte skylla på skidorna. För de gick verkligen bra på myrarna och jag hade så här 1,92, alltså riktiga stakskidor som gick som spjut. Så det kan jag inte skylla på. Men jag märkte tidigt när jag kom upp backarna senare mot Risberg att det fanns inte någonting där prestationsmässigt. Alltså jag var snabbt trött i backarna, uppförsbackarna. Vilket brukar vara min starkaste sida. Där brukar jag ta folk. Men här var det så att jag tappade och jag var tvungen återigen att liksom kliva av åt höger åt sidan och liksom börja saxa och hämta andan. Jag vågade inte och orkade inte trycka på med stakningen för backarna, vilket jag normalt gör i Risbergsbacken där. Så att det förvånade mig lite, fick mig lite tankeställare.
Men det var ju...
Det var tungt i uppförsbacken, så var det ju. Men jag tänkte också, det här skulle ju vara det där upplevelseloppet. Ja. Så jag tänkte liksom, ta inte ut det nu i onödan. Så det var kanske därför jag också lättare klev av åt sidan för att hämta andan. Jag var ju primärt där för att göra radio. Om vi säger
ja,
så.
Det är såklart det var så. Såklart det var så. Det är inget snack om den saken. Det var första gången tror jag att jag egentligen tog placeringar i uppförsbackarna. Och inte på platten eller nerför. Det brukar vara tvärtom för mig. Jag är bättre nerför så platt åker än uppför så åker. Men det berodde nog helt enkelt på att jag var starkare uppför i år helt enkelt. Så
ja.
Att...
ja, jag hade helt tvärtom.
Men jag kan väl slås av att det finns väldigt mycket duktiga skidåkare. Har du tänkt på det? Vad mycket skidåkare det finns som är så jäkla duktiga på att åka skidor. Det är helt galet.
Ja, och jag stör mig mest nu, ursäkta mig, men folk som har lite kulmage och kanske lite runda rumpor sådär, som drar förbi. Dels det jag stämmer mest på är de med bländande teknik, liksom estetiskt dra förbi så snyggt och ser inte så vältränade ut. Men det är väl bara att reta den själv. Men absolut, det finns otroligt många duktiga åkare. Men det jag mest går igång på, det är ju de som diagonalar och liksom sätter tekniken. Alltså, det är ju estetiskt vackert jämfört med stakningen som ser bara fult och konstigt och monotont. Har du inte med mig om det?
Ja, det är ingen dans på skidor direkt när man stakar.
Nej, det ser inte kul ut ens. Varken vackert eller kul.
Men en sak som faktiskt... Ja, nej, jag är helt benägen att hålla med dig. Men varken du eller jag kommer ju välja bort staktekniken för diagonal i något enda lopp om vi inte måste. Liksom. Mm. Så att vi är nog fast i stakningen, vilket det är också framtiden såklart. Men du, jag måste säga att en annan sak som hände för mig, som egentligen var årets höjdpunkt för mig på Vasaloppet, i den totala misären som det var ändå, för mig, det var ju faktiskt att det var flera stycken som kom och pratade med mig och undrade om det var jag som hade träning och fika på det. Mm. Det var ju fantastiskt roligt.
Ja, men det är ju en kul boost.
Men nu vet jag inte vad det beror på. Det kan bero på att jag hade skitkul. Det kan bero på att jag hade en nummerlapp. Du vet, man kunde ju, i och med att det var 100-årsjubileum så kunde man köpa sin nummerlapp med namn på. Men det stod ju Fredrik Eriksson, det tog inte träning och fika på den. Och det andra kan ju vara att folk som såg det tyckte synd om mig för att det gick så dåligt.
Men du gjorde ju en fantastisk prestation. Det var ju bra tid. Det kan ju återkomma till.
Det var ju min sämsta tid på hur länge som helst.
Jag
hade ett jobbigt lopp. Ja, men ett sånt här lopp passade mig extremt dåligt. Mjuka spår, jag hade lite dåliga skidor. Får kämpa platten och får inte farten ner för. Stavarna tar inte. Nej, det var inte alls mitt före. Och så hade jag dåliga skidor. Men det är liksom, även om jag har haft bra skidor, Marcus, så jag fasiken inte jag har gjort speciellt bra lopp. För det här var alldeles för jobbigt för mig. Jag fick slita hela tiden. Mm. Jag kunde aldrig stå och vila som man kan göra i skidor annars.
Nej, och du nämnde det med stavarna. Det hade jag stora problem. Hade du stora trugor eller hade du racingtrugor eller någon mellanstorlek?
Jag hade One Ways orangea stavar med den största trugan som finns där. Men de har ju tagit fram en Tilts truga som är jättestor. Den hade jag inte, utan jag hade deras normala truga, stor variant.
Ja, jag hade en normal Swix och den gick ju igenom. Alltså någon gång fick jag vända mig om och försiktigt. Jag ville inte rycka upp staven för hårt som satt fast i backen. För jag tänkte då sitter ju trugan kvar där nere, en halv meter ner eller vad det nu kändes som. Så i flera tillfällen så fick jag vända mig om och rycka upp staven med båda händerna. Så att jag hade ingen bra stavupplevelse på det sättet. Och det var ju djupa stavfästen. Alltså ibland var det ju rena slukhål. Liksom bara swish, där försvann ena staven. Och det hade jag stora problem med.
Ja, men om man ska förklara hur det såg ut dit, så var det så att spåret höll ju faktiskt ihop. Så att spåret, man stod på en liten räls på skidorna och sen var det stora kratrar, så liksom stavarna åkte ner en 15 centimeter i någon typ av, så här, vad kallas det för, skyttegrav på varje sida. Så det var väldigt undligt och det var ganska stökigt att byta spår också efter ett tag, för man liksom fick ta sig ut, det var löst och det var ingen bra stakupplevelse. Så de som hade vallat för fäste, de fick nog rätt bra utdelning på det.
Jag tänkte vid något tillfälle att jag måste stanna just som du beskriver, den här spåret som ligger så mycket högre, att jag ska stanna och ta en bild, men det blev aldrig av, för att det var ju verkligen som spåret var upphöjt, det liksom hade liksom stigit ännu mer, för att kratrarna, skyttegravarna på sidan var verkligen djupa, och det kanske bidrog till att jag fick den här ryggkänslan, för man går ju ner så djupt då också för att hitta stavfästet, och så ibland liksom tjuff försvann hela staven.
Jag hade min bästa period när jag kom till Eldris. Då kom jag in på konstnärsspåret där lite tydligare. Och snön var väldigt annorlunda. Den var mer transformerad snö. Så därifrån så åkte jag och fick upp både pulsen och farten. Och åkte förbi och åkte för första gången. Så ifrån Eldris in till mål då fick jag en fin och bra känsla. I övrigt så var nog det här loppet en katastrof. Och det säger min kropp till mig idag, för så här ont i kroppen som jag har haft nu på morgonen här, det har jag inte haft på länge, kan jag säga. Jag är helt färdig, ont överallt.
Ja, men det tror jag många har idag, verkligen. Jag kan säga att när jag kom till Evertsberg så blev jag faktiskt av med min rygga, för där hade ju Radiosporten en studio alldeles bredvid spåret, så att efter det gick det lättare. Jag stannade länge i Evertsberg för jag var sliten halvvägs in på loppet. Jag var rejält påverkad av föret och hur resan dit hade gått. Så jag tog en rejäl paus, fick lite i mig, drack mycket och sen var det så skönt att bli av med ryggsäcken. Så att från Evertsberg, plus att det är väldigt mycket nedför där, så kände jag att jag blev stark igen och liksom tog placeringar. Och det höll i sig någon mil, men sen kom den här känslan tillbaka i uppförsbackarna, Oxberg och sådär. Jag var inte där riktigt 100. Det tog för hårt i uppförsbackarna. Så att resten av resan blev en plåga.
Det var verkligen slitigt.
Jag fick verkligen kämpa för att ta mig i mål. Och det där med upplevelselopp, det försvann ju totalt då. Det var ju bara liksom pannben att ta sig i mål som det inte var tänkt inför det här.
Ja.
Det blev ju så. Det blev ju en tävling av det hela. Det skulle inte vara så. allt blev fel där på slutet.
Det låter ju bra med upplevelselopp, men om man ska vara helt ärlig, det finns inte så mycket att uppleva. Om man jämför då, jag är ju oftast i Alperna och åker lite så här Toblas Cortina och Marcia Longa, och det är liksom, det är alptoppar, det är sol, det är fint väder, det är liksom levande byar, och så kommer man hit liksom nollgradigt, lätt regn, grått, skog, varm snö, kassa spår, massa människor överallt, och liksom man bara, fan, det här är varför, ja, det är svårt att prata upplevelselopp i alla gånger.
Men så tänker man att det blir bättre nästa gång, det tror jag många gör liksom. Och så står man där igen.
Ja, men man kan ändå konstatera, eller hur Marco, att det är ju en fantastisk grej, hela Vasaloppet, och komma in i Mora, gå i mål vid kyrklockan och åka under liksom den här framtida segrar, och det är en magisk grej. Vasaloppet är ju någonting som sätter prägel på väldigt många människor i Sverige, och jag är helt övertygad om att även om du och jag idag är lite slut, alltså, då är det ganska säkert att vi kommer komma tillbaka till Vasaloppet nästa år och åka och uppleva det igen, eller hur?
Jo, så är det. Alltså lyckoruset när man går i mål, det är ju oslagbart. Alltså, jag brukar jämföra det med nästan i nivå med att bli pappa. Så bra är lyckoruset. Alltså en otrolig kick när man går i mål. Och i synnerhet igår var det ju bara, yes, jag gjorde det. Och det tror jag många kände också, att ja, fasiken, man tog sig mål ändå. För det fanns ju många tankar om att bryta. Men nej, i min värld, jag har aldrig brytit ett lopp. Har du gjort det?
En gång har jag brutit ett lopp. Jag lovar mig själv att jag aldrig skulle göra det. Jag bröt Eversberg för, det var många, många år sedan. Men då hade jag liksom fel målbild. Jag hade liksom tänkt att jag skulle åka på en viss tid. Så jag liksom körde i första halvan loppet mot den tiden, och det gick inget bra. Så då började jag känna efter i kroppen och tänkte att ja, men jag är nog sjuk liksom. Så det är inget. Och då så liksom, det var ju helt knäppt. Det var ju bara ett dåligt år föresmässigt. Jag åkte på 6 timmar, och det har jag inte åkt på. En timme långsammare har jag inte åkt på någonsin. Så det var ju, nej, det gäller bara rätt fokus. Man ska aldrig bryta. Det var det jag bestämde för när jag kom upp till högsta punkten. Att när jag såg att alla åkte iväg. Ja, idag kommer det bara handla om att ta sig mål. Mm. Och det gjorde jag ju till slut. Men det var jobbigt. Jag hade mycket dåliga tankar i huvudet under loppet, kan jag säga.
Ja. Nej, men ändå på slutet, sista 2 milen, så tog jag placering. Alltså det var ju mycket, skidorna kom till sin rätt på platta åkning. Så det gav väl en boost i sig, men det var ju väldigt kämpigt in. Och tänkte du på det, att det var vid ett flertal tillfällen jag såg folk tog om hand om åkare som hade helt liksom kollapsat. De var helt slut. Alltså folk som var riktigt illa däran. Som kallade på sjukvårdare och sånt där. Det måste ha tagit rejält på somliga.
Ja, men i vanliga fall, ett vanligt skidlopp när det är lite hårdare spår och man har möjlighet att glida, så finns det alltid tillfällen där man kan stå och ta igen sig. Igår i loppet så gick inte det. Det var liksom ett enda långt krig. Jag tror jag stakade hela tiden. Jag stod nästan aldrig och gled liksom.
Ja, och då tar det ut sin rätt.
Ja, det var nog ett av de absolut hårdaste loppen jag har åkt på länge, kan jag säga. Så att, jag är glad att jag kom i mål. Men det roligaste, vet du vad det sjukaste är? Att när jag går i mål så har jag en kompis där som skulle åka loppet, Björn Lindgren, som inte åkte för han var sjuk. Så han står där med bilen. Så vi har gjort ordning i allting. Så när jag har gått i mål så dricker jag lite grann och snackar lite med folk. Och sen sätter jag mig i bilen och jag är hemma i Stockholm och har 8V-möte klockan 19.00. Den då?
Oj, oj. Shit. Det var full spätta till Stockholm.
Ja, och då stannade vi ändå och käkade och så här. Så jag hann hem, vi hade 3 möten med 8 Weeks Education-människor då, så grupper. Så att jag tänkte, undrar om vi hinner till 19. Och jag hann precis till 19. Och det måste vara någon typ av rekord, kan jag säga. Ja. Att vara hemma i Stockholm klockan 19 efter ett Vasalopp som har tagit 6 timmar.
Ja. Men apropå att det var väldigt tufft.
Inget ont som inte har något gott med, säger du.
Ja. Men jag tänkte på det här, råkade du någonsin ut för kramp? För att jag fick magkramp, och det har jag inte haft på flera år nu. Så jag liksom har koncentrerat min träning mer på överkropp och kår och mager i synnerhet. Att jag har lagt till fler styrkepass för att komma ifrån det där. Men igår så dök det upp de här huggen.
Men du fick det i
tidigt.
Spåret alltså?
Ja, du vet när magen verkligen, magmusklerna låser sig, man får ofrivilligt sexpack liksom. Och det är så vidrigt, du kan inte liksom tänja ut det. Alltså det är skitjobbigt.
Vad gör du då då?
Jag har ju så ont så jag måste liksom stanna och liksom verkligen försöka sträcka ut det, liksom, låsa upp magmuskeln. Men det är total låsning. Det går inte att staka heller. Möjligen om jag tar en väldigt statisk stakning där jag liksom rör hela överkroppen med där muskeln inte alls drar ihop sig eller så, utan du kör som det är stelopererad typ. Då kan det gå, men att
det låter vidrigt.
Det är vidrigt. Det är som knivar i magen. Alltså det är superjobbigt. Och det fick jag igår. Och det har jag inte haft på några år sedan jag styrde om min träning.
Ja, jag brukar klara mig från kramp faktiskt. Peppa, peppa på vad säger. Men du Marco, om vi ska titta framåt lite grann. Jag och flera med oss är ju såklart intresserad att höra om hur det går med din live-rapportörspodden, om du kommer komma tillbaka till nästa säsong kanske igen. Och jag undrar också om du har några nya lopp på planeringen, inte Nordensköld eller något sånt där kanske som ligger och skvalpar, eller vad, hur ser framtiden ut?
Ja, Nordensköld kan jag direkt avskriva, det tror jag inte att jag kommer genomföra någonsin, alltså det känns övermäktigt. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror verkligen där att jag säger aldrig. Nej, jag skulle vilja åka Lofsdalen Epic, har jag hört så mycket gott om. Och du har säkert åkt den några gånger, eller?
Ja, ja.
Den verkar ju vara ett magiskt.
Men igår bestämde jag för att inte åka den.
Alltså, okej. Ja, jag kanske ska fundera lite på det nu då. Men det är ett lopp som jag skulle vilja göra och sätter upp på min bucket list att genomföra någon gång. Men annars, det är inte så att jag har anmält mig till nästa års Vasalopp. Det har jag inte gjort. För att jag känner lite grann, ja nu får vi se om det kanske blir som att jag har fått in en fot som åkande reporter i fortsättning. Det vore faktiskt jävligt kul om jag fick fortsätta med det. Men där, jag känner inte att jag har något sug på att åka Vasaloppet som sådant och redan har anmält mig. Utan det är lite det här med logistiken runt omkring. Man börjar bli lite mer bekväm. Jag tycker det är mer påfrestande nu med boendet, köandet, trafiken. Det var ju extremt jobbigt för många som inte kom till start i tid i år. Och alla de där bitarna, allt runt omkring, det är stöket. Kliva upp tidigt på morgon, liksom. Kliva upp 3 på natten, ja. Jag vet inte, men det kanske är för att loppet ligger för nära i tid just nu som jag känner att nej, inte igen. Vi får se. Återigen, fråga mig om en vecka så kanske jag är mer pigg på det igen. Och när det gäller podden, ja alltså, ja. I år så har jag dragit ner på podden för att jag inte hunnit. I och med mitt nya jobb som nyhetschef på Sveriges Radio Finska så har jag inte haft energin över att göra podden som är helt ideell och görs på min fritid, att jag inte haft den tiden till det, tyvärr. Och då har den fått stryka på foten, så jag vet inte, det beror kanske lite grann på hur jag landar i mitt jobb. Det står ju nya roller på tur för mig, för att det har ju varit nedsparningar på Sveriges Radio, och Sveriges Radio Finska är en av de redaktioner som drabbas hårdast, så att jag kan säga att min chefsposition kommer att försvinna, det kan jag säga. Det är ingen nyhet, för att nyhetscheferna försvinner på Sveriges Radio. Och jag måste nu förhålla mig till vilken roll jag ska anta i framtiden. Så det kan göra att det kanske finns mer tid och energi till att ta upp podden igen. Men ja, vi får se. Ja. Den ligger lite i träda just nu. Men det är inte så att jag tyckte att det var tråkigt att göra den. Tvärtom. Det är bara det att jag måste känna att jag har tid och kan göra det på ett bra sätt. Och jag får fortfarande kommentarer av folk som saknar den och skulle vilja höra mer om den. Så att det är kul att du nämner det, Fredrik. Tack för påminnelsen. Det skulle vara kul att ta upp den igen.
Ja, men jag är en av de som står och och lyssnar och tar emot och är intresserad. Och just ska du veta att den uppskattas av många som åker skidor i Stockholm, för det är ganska svårt att veta hur spåren ser ut på olika ställen, och då får man din inblick i det och du pratar om saker som är relevanta för oss som ska ut och träna. Så du ska veta att det är verkligen, du glädjer många och informerar många, så att om du får tid och lust och ork att sätta igång den till nästa säsong, så kommer jag påheja den med allt jag kan.
Tack så mycket. Det jag kommer göra, jag kommer ju fortsätta rapportera i Facebookgruppen om spåren live i videoklipp. Det kommer jag göra, för att det är en så pass enkel produktion. När jag kliver av spåret så har jag 10 minuter över och liksom kan rapportera. Så att den biten kommer finnas kvar. Även om många beklagar sig att det alltid är Ågesta. Men det är för att det är min närmaste bana. Men jag ska gärna leta mig upp till Täby någon gång också. Absolut.
Jag får vara sån här stödreporter åt oss, gör någon rapport då.
Absolut, vi kan samarbeta.
Jag håller till norr om stan, så jag får gå in där. Hörru du Marco, stort stort tack och återigen grattis till ett väl genomfört Vasalopp. Jag önskar dig nu lycka till. Skidsäsongen är ju faktiskt nästan slut för oss, vilket jag kan tycka är lite skönt. Får se om du kommer upp och kör Epic någonstans. Men nu tycker jag att det är dags att det blir vår, så att vi kan hålla på med lite andra saker och sen så småningom börja åka rullskidor igen.
Precis, rullskidsäsongen drar igång. Somliga längtar nog till den. Det är som en annan sport nästan. Men jag gillar rullskidor också. Särskilt längre fram på sommaren när man kan åka i shorts och linne och kanske till och med bar överkropp. Så att det kan man också se fram emot.
Jag kan berätta att filmen från när jag åkte rullskidor från Sverige till Spanien är precis färdigklippt. Den kommer ha premiärvisning den 15 april på Soho House. Och jag kommer baka in det i en ny filmfestival som jag har skapat som heter Adventure Academy Film Festival. Så att den kommer snart. Och sen efter det så kanske den kommer ut på YouTube och så här, får se.
Trevliga nyheter. Perfekt. Ja, det ser jag fram emot.
Ja, det är en tokig film. Men du Marco, återigen, stort tack. Ha en härlig eftermiddag på väg till söderut. Och tack för nu. Ja. Vi ses snart igen.
Ja, vi ses, och jag ska ta en fika på vägen.
Såklart.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!